Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Det är avsnitt 320 och när vi spelar in det här så är det tisdag den 5 december. Jag råkar säga november innan, men det är ju såklart december. Och det betyder att vi har lite roliga nyheter både idag och den här månaden.
Ja, det är inte bara att julen snart är här. Nej. Som är liksom nyheten. Nej.
Utan en ny sparekonom är snart här också.
Jag fick faktiskt gåshud nu när du sa det. Ja, det var mäktigt. Ja, en ny sparekonom kommer till oss.
Ja, äntligen. Det har ju varit tomt på Partner in Crime-sidan, även om jag har haft Johans fantastiska sällskap här i podden. Men det är i alla fall Filip Scholtze som är Avanzas nya sparekonom.
Ja, han gör liksom comeback. Jag tycker det är extra kul för att jag har ju varit inne på det innan, men jag började lyssna på Filip och Niklas när de körde Prata pengar och gick igenom utdelningsportföljer och aktier och fonder och så här. Och nu kommer han tillbaks. Så ja. Att det blir ju hur mäktigt som helst. Och en annan kul grej, det blir då att det är två nu, både du som privatekonom och Filip som sparekonom, kommer ha två efternamn som är svåra att uttala för många. Det kommer sägas fel. Det blir skön eller, och ibland kön.
Ja.
Och så blir det då Scholtze, och Scholtze kommer nog några dra till med.
Men alltså skön och Scholtze.
Det blir inte bättre.
Nej, och Filip och Felicia.
Ja, det är jättebra.
Ja, fantastiskt.
Stjärnorna står rätt.
Man skulle nästan kunna tro att han är tillsatt av den anledningen, men icke. Det ska såklart bli väldigt, väldigt roligt att få in Filip. Vi längtar efter dig. Han kommer börja någon gång under Q1, alltså kvartal 1, nästa år. Så ni kommer säkert få höra hans röst i podden inom kort.
Det ser vi verkligen fram emot.
Mm.
Kom hit fort, Filip!
Ja. Hej, ett snabbt instick från mig. Jag vill bara säga att ingenting som vi säger i den här podden är en köp- eller en säljrekommendation, och det bör inte heller tolkas som sådant. När man sparar i aktiefonder eller andra värdepapper kan det gå både upp och ner, och det finns ingen garanti att man får tillbaka de pengarna man satte in från början. Historiskt har det varit ett lönsamt sätt att få pengarna att växa, men hur det går i framtiden, det vet ju ingen. Så ha gärna med det igenom podden. Tack! Men det är inte bara det som är liksom roligt, för vi har ju också haft alltså vad ska man kalla det?
En riktigt rally på novemberbörsen.
Ja.
Ja.
Ja, så jag ville säga festlig stämning, jag ville säga liksom succé, men det är kanske lite att ta i. Rally är nog ett bra ord.
Mm.
Det är ju så att OMXS GI, det vill säga Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, har haft en avkastning på 9%, eller inte en avkastning, jag menar såklart utveckling, på 9% under november.
Det är ju, men jag tror många också frågar sig så här, varför har det stormat upp så mycket? Vi pratar ju om 9%, vi pratar till och med om 7% som en årlig avkastning eller utveckling för börsen. Men hur kommer det sig att november dundrade upp 9%?
Alltså min analys är någonstans här att det har varit en väldigt avvaktande börs länge nu, alltså sen typ februari. För då hade vi ju också en liksom rusning i början på januari, och sen liksom stannade utvecklingen nästan av lite grann. Så att vi har gått typ i sidled sen så här mars, när den här Silicon Valley-grejen hände.
Var det du som myntade uttrycket krabbgång?
Ja.
Ja, gå lite sidled helt enkelt.
Precis. Börsen har gått krabbgång.
Det är väl bra.
Ja. Och som sagt, min analys har varit att det har varit liksom i avvaktan på så här, vad kommer hända. Man har vetat att räntorna kommer öka, man har vetat att inflationen är hög, men man har kanske inte riktigt vetat så här, när är slutet på det här. Och det är väl det som har hänt här i november. Vi har sett ljus glimtar i makroekonomin.
Vad är det som har hänt då?
Fed har ju lämnat räntan oförändrad. Det hände i sig i slutet på oktober. Även Europeiska centralbanken. Men även den svenska centralbanken lämnade räntan oförändrad den 23 november. Så att nu ligger vi ju kvar på den här 4-procentiga styrräntenivån. Och det är ju glädjande, men det är ju ändå liksom framför allt den amerikanska centralbankens besked som är det som påverkar börsen. Och där har det ju varit, signalerna har varit att så här, räntetoppen är nådd. För det var ju andra gången i rad som Fed lämnade räntan oförändrad. Och att räntetoppen är nådd är någonstans att nu börjar det ljusna. Liksom.
Mm.
Samtidigt som inflationen har liksom tryckts ner ordentligt. Framförallt då, ja, Sverige kanske inte de som är liksom det ledande exemplet. Men det är liksom en sjunkande trend och det är positivt för börsen. Och därför har vi sett de här liksom, rörelserna. Det har varit väldigt lik utveckling både i USA och i Sverige. I Sverige har vi också sett en starkt svensk krona.
Mm, just det, det var ju ett orosmoment länge, den svaga kronan.
Precis, mm. Det har ju också varit en sån grej det här året. Men den är i alla fall stärkt med, ja, nu, om vi pratar november, så att ni inte tror att det är dagsfärska siffror, så var det 7% mot dollarn och 4% mot euron. Lite knappt där, va? Så att det är ju ändå liksom, och där vet man inte riktigt om det är så tillfälligt eller om det är en nedåtgående trend. Men det är klart att vi hoppas att kronan kommer stärkas.
Ska man förklara lite så här, varför vill svenska börsen att kronan ska stärkas egentligen?
Alltså egentligen så är det väl kanske inte superpositivt för de här riktigt stora bolagen med tanke på att de ju exporterar så himla mycket. Så de gynnas ju egentligen av en svag svensk krona. Men resterande bolag vill ju ändå någonstans att Sverige ska vara ett attraktivt land att investera i, vilket man ju kanske inte är när kronan är så himla svag.
Just det, så det skulle flöda in utländska pengar.
Till... Ja, men precis. Och sen är det väl också tecken på att det börjar stabilisera sig. Men ja, alltså egentligen så vill man ju att valutan någonstans ska gå så här plus minus noll över tid. Och nu har det ju varit en väldigt starkt liksom, nedåtgående trend för kronan. Och den vill man ju kanske gärna att den ska brytas. Så,
grymt.
Så det är väl det som har varit... ljusglimtar.
Ja, en pausad liksom, räntehöjning, stärkt krona och det fick börsen att flyga upp. Ska vi gå in lite på köp- och säljlistan?
Ja.
För den är lite spännande. Hur ser liksom, köplistan ut? Vilka är de 10 mest köpta aktierna bland Avanzas kunder?
Ja, jag ska snart säga listan uppifrån och ner, men jag vill bara lägga till att en annan ljusglimt är ju på liksom, mikronivå, även att rapportperioden har ju tagit sitt slut här i november och den var ju liksom sammanfattningsvis lite bättre än vad man kanske hade förväntat sig. Framför allt på vinstsidan. Så att det har ju också varit liksom en positiv, det har varit mycket positivt. Det är därför som börsen har gått så bra.
Ja.
Men om vi ska ta mest köpta aktierna,
mm.
för där brukar ju också rapportperioden synas.
Ja.
Så på första plats så hittar vi Volvo Car.
Mm.
Andra plats Evolution. Tredje plats AstraZeneca. Fjärde plats Handelsbanken A-aktien. Femte plats Nibe. Och sen har vi Saab. Saab?
Ja.
Alltså jag är så dålig på att uttala bolagsnamn. Det är...
Saab, det blir inte enklare.
Nej. alltså, första gången jag uttalade Creades så sa jag Craze.
Craze.
Ja. Men det tycker jag ändå är... ja, jag står för det.
Men Saab...
ja, men jag var såhär, är det Saab?
Ja, kämpar du med... Ja, precis. Ja, kämpar du med Saab, då måste jag bli orolig. Nej,
ja,
jag skojar.
Lite orolig får det bli. Men i alla fall, på sjunde plats har vi Investor A. Sen har vi Hexatronic, Securitas och på den tionde platsen det var Skanska, byggföretaget. Mm. Så det är liksom de mest köpta aktierna. Och där, alltså, om man ska se någon form av liksom, sammanfattning eller liksom, mönster i de här köpen av våra kunder, så är det ju att det har varit liksom, positiva framtidsutsikter. Volvo Car, ja, den här månaden så rapporterade de bland annat att de har haft en försäljningstillväxt på 10%, vilket ju är ganska mycket. Men också så är deras stora ägare Geely, nu talar jag säkert det fel också, alltså den kinesiska stora ägaren har sålt av 100 miljoner aktier i Volvo Car. Och i vanliga fall så skulle man ju kunna se det som en signal på att om en stor ägare säljer av, det är någonting fel. Men i det här läget så har det liksom varit en strategisk avyttring för att det helt enkelt ska finnas mer aktier för allmänheten att köpa. Alltså, det har varit en ändring i kapitalstrukturen, kan man säga.
Just det. Och när ett sånt stort innehav säljs av så brukar det ge en liten skjuts neråt i kursen.
Ja, så det pressade ner kursen och där var det väl många som då såg ett köpläge helt enkelt. Sen i AstraZeneca har det ju varit att de har meddelat att de kommer gå in i den här fetma medicineringsbranschen. Men liksom i det racet som ju Novo Nordisk har gynnats väldigt mycket av. Så att det var positiva utsikter där. Och sen som sagt lite rapportperiodsrörelsen. Nibe har inte gått jättebra den här månaden. Liksom rapporten var ungefär i linje med förväntningar, men kanske liksom ändå lite besvikelse, vilket gjorde också förmodligen att köparna valde att köpa. Hexatronic kan vi säga några ord om.
Ja.
De har under månaden haft en omvänd, inte en omvänd vinstvarning, de har gett en vinstvarning, och det innebär att vi kommer inte att leverera enligt prognos. Det vill säga en liten varning för spararna att så här, det kommer inte vara så positivt.
Och det är ju spännande då att den klättrar upp på köplistan i och med det.
Ja, där kan man ju säga att de riskbenägna aktiespararna väljer att försöka fånga de här fallande knivarna. Så det är många som köpte i raset. Och det är ju faktiskt så att det ibland kan bära frukt, så att säga. Så att Hexatronic steg faktiskt med 25% efter de hade nått lägsta nivån.
Mm.
Men där ska man ju verkligen säga att det är hög risk att fånga fallande knivar.
Just det, det är därför vi pratar om liksom spara kontinuerligt ett bolag du tror på.
Precis.
Men den här typen av möjligheter då, den här gången gav det utdelning för de som passade på.
Precis. Men det är ju inte säkert att det alltid ger det, och det kan ju också vara så att man liksom köper när kursen har fallit 5% och sen faller den 30% till liksom. Så att då ska den ju också upp en rejäl bit. Men det var köpsidan.
Ska vi glida upp på säljsidan direkt då?
Ja, det tycker jag. Här har vi på SSAB B-aktien på första plats på mest sålda. Sen Volvo, Novo Nordisk, Tesla, H&M, SSAB A-aktien, Sinch, EQT, Scandic Hotels och SBB har vi på plats nummer 10.
Mm, en härlig mix av bolag där.
Ja, och när jag tittade på den här listan så var jag så här, vad är den gemensamma nämnaren? Men det blir ju väldigt tydligt att det är förmodligen antingen vinsthemtagningar eller omallokeringar i de här aktierna, för att i snitt har alla de här stigit med 25% under november. Så det har ju varit liksom riktiga kursraketer som har sålts av. Undantaget här är egentligen Novo Nordisk som bara har rört sig några procent upp, medan Sinch då har stigit med nästan 70% när jag skrev det här, vill jag säga. Så som sagt, om det är annorlunda i dagsläget så får ni ha förståelse för det. Men så där skulle jag verkligen säga, det här är ju min analys här, att det inte är några liksom fundamentala sälj, att det har hänt något väsentligt i de här bolagen snarare än att de har gått väldigt bra och att man kanske passar på att ta hem vinsterna eller säljer av för att köpa någonting annat. Rebalansering som det kallas.
Just det. Jag har sett på internet nu tapetseras med massa provkörningar av Teslas Cybertruck.
Yes.
Vad tycker du, den är snygg eller ful? Det delas ju lägret upp i två.
Alltså det är väl kanske inte en liksom visuell bil i min smak. Den är ju cool.
Mm.
Men jag är väl lite mer så här, jag hade velat ha typ en Audi A4. Drömbil. Men jag tycker ändå om bilar. Alltså jag kommer ju från en bilfamilj.
Mm.
Men alltså den är ju så musklig liksom.
Mm. Ja.
Vad tycker du om den?
Nej, men jag är så tudelad. Jag tyckte instinktivt att den inte var det snyggaste. Men den är ju häftig. Det ska bli väldigt intressant att se hur den tas emot. Och sådär. Det är värt att återkomma till.
Ja, men verkligen. Så att det var de mest sålda den här månaden.
Kan man se några trender på fondsidan då? Det är ju spännande att titta vart liksom fondkapitalet rör sig, mellan vilka marknader och sektorer.
Och där som sagt, vi rapporterar ju det här när vi kollar liksom på fondkategorier, så att man kan verkligen se de här trenderna. Och jag har ju gått och väntat och väntat och väntat här under typ sen i somras på att småbolagen ska ta sig upp på köplistan, och nu har de gjort det.
Mm.
De är tillbaka.
De är tillbaks.
De är tillbaka. Och det är ju verkligen en intressant, ett intressant trendbrott tycker jag. För att det betyder någonstans så här, det finns hopp. Eller man ser ett hopp om så här, räntetoppen är nådd. För ju småbolagen är ju de som påverkats mest negativt då i att räntan har ökat så mycket. Det är som att det då både blir dyrare att låna och det blir dyrare att ta in kapital och man får lägre värdering och allt vad det nu är. Så ja, det var dags.
Det var dags för dem att komma tillbaka.
Ja, för de har ju verkligen så här nettosålts. Alltså det är den kategorin som har sålts mest under typ ett halvår nu. De har liksom toppat säljlistan på fondsidan. Sen har ju då sakta sett hur det liksom nettosäljet har minskat. Och sen nu är de då uppe. Vilken plats hamnar de på nu igen? Nummer 3 på mest köpta.
Mm.
Så att det visar någonstans här en ökad riskaptit och ett ökat liksom hopp om att det förmodligen kommer ske en vändning. Sen vet man ju aldrig. Vi är bara liksom någonstans påminna om det, att det är ju spekulationer.
Just det. Och det är ju svårt att träffa en eventuell botten och sådär. Vi brukar ju prata att tror man på småbolagsfonder långsiktigt, de som går absolut liksom som störst vinnare och de som inte träffar den absoluta liksom botten såklart, och toppen för den delen. Men det är de som har fortsatt kontinuerligt och sparat hela nedgången, för då får man ju hävstång upp. Det är svårt att veta när det ska vända.
Precis. Jag är faktiskt en av de som har månadssparat igenom hela den här svåra tiden.
Svåra småbolagstider.
Ja, och då hoppas man ju att det liksom någonstans kommer ge utdelning när det vänder sen.
Vi får se då. Som vår kollega Douglas sa, småbolag är stora igen. Vi får se om det blir så.
Precis. Vad som också kan sägas om fondsidan är ju att globalfonder fortsätter vara den mest populära fondkategorin. Den har väl legat i toppen i över ett år nu. Liksom nästan ohotad där uppe. Väldigt länge har det varit en majoritet av alla fondkronor som går in i globalfonderna. Men nu har de ju då tappat lite till Sverigefonder och till småbolagsfonder. Och det visar ju också på någonstans att man kommer tillbaka till Sverige efter att kronan har varit svag och vi har haft det kämpigt med inflation och räntor och så. Och det har ju de andra länderna också haft, men Sverige ligger ju som sagt lite efter. Så det är intressant att se. Sen förvånade mig också lite grann på fondsidan att man kan se att företagsobligationsfonder och räntefonder tappar lite grann.
Mm-hmm. Ja, men det kan man ju förklara. För att när räntan är hög och förväntas ska gå ner, det är ju då man får hävstång. Eller det är då det som driver på avkastning i en obligationsfond.
Ja, precis. Men det är därför det förvånar mig att man då säljer dem nu.
Ja.
Men alltså min gissning är ju någonstans att räntefonder i de här tiderna är ju helt plötsligt ett alternativ igen. Men när det också är så att riskaptiten kommer tillbaka på börsen, så kanske man tror att investeringsmöjligheterna, alltså att avkastningsmöjligheten är större på andra ställen. Och att det kan vara därför. Men jag tycker ju fortfarande att räntefonder är ett superbra, helt plötsligt liksom ett alternativ som man kan, ja, men antingen ha en mix av räntefonder och aktiefonder, eller ja, men hur nu tidshorisonten ser ut. Det är ju någonstans det som får avgöra. Lång tidshorisont, aktiefonder, kort tidshorisont, en blandning av aktiefonder och räntefonder och ändå en mycket kort tidshorisont, eller medellång kanske man ska säga, kör man blandfonder. Nu kände jag att det där var lite otydligt. Så det jag ville säga, lång sikt, aktiefonder, medellång sikt, blandfonder, alltså det vill säga både räntor och aktier, kort sikt, räntor.
Ja, pengar in i Sverige, dels liksom Sverigefonder och småbolagsfonder och globalfonder på ohotad första plats. Men om man tittar på säljlistan, och vart flödar pengarna ut? Förra månaden var det teknikfonder och Nordamerikafonder som såldes av i störst utsträckning. Hur ser trenderna ut på säljsidan?
Energifonder och Turkietfonder.
Aha.
Helt plötsligt, gone with the wind.
Och finns det någon speciell, har du någon tes kring det?
Ja, de har gått väldigt starkt nu när det har, allt annat egentligen har gått ganska svagt. Och men där har liksom utvecklingen mattats av och nästan börjat tappa de senaste månaderna. Och då tror jag verkligen, alltså vinsthemtagningar, nu satsar man på annat helt enkelt. Det är min analys i alla fall. Så ja, det är väl det vi ser på liksom köp och sälj både på aktie- och fondsidan den här månaden. Och det är ju alltid intressant att se, bara för att se liksom vad gemene man gör. Avanzas siffror återspeglar ju privatsparandet väldigt väl, eftersom att vi har nästan 2 miljoner kunder nu.
Det är häftigt.
Det är häftigt.
Ja, det har varit ett riktigt rally i november. Vi får se hur det blir, om det blir ett litet nisse- eller tomterally i december.
Jag hoppas.
Man kan hoppas det. Vi har nåtts av en annan nyhet den här månaden, nämligen att ISK-skatten för nästa år kommer höjas.
Säger du ISK?
Ja, ISK. Ja,
jag säger ISK.
ISK.
Men jag har hört att det är olika vad man säger, så ja, det går säkert bra både.
Jag tror jag varierar lite. Det här är en typisk ISK-dag.
Ja.
Ja. Mm. Nej, men ISK, investeringssparkonto, den här kära, folkkära sparkontoformen eller kontoformen som många sparar i aktier och fonder på. Det här påverkar ju väldigt många, men skatten höjs nästa år. Ska vi ge lite bakgrund? Vad har hänt, Felicia?
Det som har hänt är ju att statslåneräntan den 30 november, alltså den statslåneräntan som skatten på ISK baserat på, har liksom... Ja, men den har fastställts helt enkelt. Och den fastställdes på 2,62%, vilket är ganska högt historiskt. Och som sagt, det har gjort att ISK-skatten för 2024 kommer att öka ännu mer än vad det redan har gjort.
Just det. Så ISK-skatten höjs för att vi har ett högre ränteläge. Det är så man kan se på det.
Ja. Så jag ska bara liksom, för er som inte hänger med här, 2022 så var skatten på ISK 0,38%. I år har den varit 0,88% och nästa år kommer det vara 1,09% eller 1,086% om man ska vara riktigt noggrann.
Mm.
Så att den stora ökningen för ISK-skatten kom ju egentligen det här året, eftersom att räntorna började höjas redan förra året. Men nu kommer det då öka ännu mer. Och det här är liksom lite i ropet, för att inte nog med att statslåneräntan är hög, så finns det också ett påslag på statslåneräntan på 1 procentenhet som Socialdemokraterna införde när det var så låga räntor, just för att ja, men det var för förmånligt att spara på ISK.
Mm.
Så det som har hänt nu är väl liksom att ekonomvärlden är ganska överens om att det faktiskt är dags att slopa det här påslaget, eftersom att vi inte befinner oss i låga räntenivåer än. Så det är en av de sakerna som har hänt. Men också det här att Moderaterna, eller regeringen, gick ju till val på att det skulle vara skattefritt på ISK upp till 300 000 kronor. Det är ett löfte som inte har införlivats. Så att egentligen blir ISK dyrare och dyrare skattemässigt, vilket är det som har varit liksom i ropet.
Ja, och om man ska exemplifiera lite. Har man 1 miljon så kommer skatten årligen då på ett ISK bli strax över 10 000 kronor.
Mm.
Och har man 100 000 blir det strax över 1 000 kronor.
Så att, och det är ju ganska lätt att räkna när det är 1%. Men jag menar, det ska sägas det, för de som inte vet det, så är det ju som sagt så att alltså ISK-skatten är ju inte helt enkel att räkna ut. Och det är väl egentligen det som jag tycker är så här grundproblemet. Den infördes, alltså ISK infördes 2012 för att det skulle vara enkelt för spararna.
Mm.
Och framför allt, det som gör det enkelt är ju att deklarationen sköter sig själv. Men liksom hur skatten fungerar är ju, som sagt...
Den är klurig att förstå.
Och jag ska bara snabbt ta igenom det. Det är alltså den här statslåneräntan som sätts den 30 november året innan. Som då det här året hamnade på 2,62. Och sen är då ett påslag på 1 procentenhet. Och sen det blir 3,62%. Och då är ni så här, men varför är skatten 1,09 då? Ja, för då tar du en 30% liksom schablonskatt som du multiplicerar den här 3,62 som kallas schablonintäkten.
Just det.
Och då får du 1,09. Och sen då är det... Ovanpå det så ska du ju också då räkna ut ditt kapitalunderlag som är liksom värdet på ditt ISK i början av varje kvartal delat på 4 för att få någon form av genomsnitt. Så att räkna på den.
Men hur ska man tänka då? Det är väl liksom det som många sitter och funderar över nu. Jag har mina aktier och fonder i ett ISK eller på en ISK, investeringssparkonto, för att jag hörde att det var det enklaste och det var det bästa alternativet just nu. Till skillnad då från aktie- och fonddepå, där man betalar 30% vid försäljning, 30% på vinsten vid försäljning. Men hur ska man tänka nu då när man sitter, om man har sitt ISK med aktier och fonder på?
Alltså jag tycker ju att man inte ska sluta spara på ISK. Det är fortfarande ett bra alternativ. Framför allt för att du inte behöver tänka på deklarationen. Och det man ska tänka på också är ju att det här är ju bara ett enskilt år. Nästa år kanske skatten blir lägre. Och det har ju varit ett liksom gynnsamt skatteläge. Men generellt sett så ska man ju säga att avkastningen på liksom ditt sparande på ISK borde vara högre än den här schablonintäkten på det här året då 3,62%. Men att det är ju ändå någonstans snittet som spelar roll. Så jag menar, om du inte får 3,62% det här året, men du får kanske 10% nästa år, så är det ju ändå så att det kanske blir liksom, går jämnt ut. Så jag tycker ju absolut inte att man ska liksom så här drastiskt dra ut sina pengar från ISK. Men det är ju klart att vi vill att ISK ska vara mer förmånligt och enklare. Framförallt för liksom planeringen. När man inte riktigt vet vad statslåneräntan kommer vara framöver, så vet man inte heller om aktiefondkonto kommer vara ett bättre alternativ liksom rent skattemässigt. Men som sagt, fördelen som fortfarande finns kvar är ju att du inte behöver göra någonting på din deklaration. Så att det ska man ju ändå ha med sig. Och jag har ju alltså grävt lite i det här med ISK.
Vad har du kommit fram till?
Började ju med att det bara skulle vara statslåneräntan som satte skatten. Sen då 2016 så var nu är statslåneräntan för låg. Då är det för förmånligt med ISK. Så då lägger vi på ett påslag på 0,75 procentenheter. Det var Socialdemokraterna som gjorde det. Och införde ett golv för skatten. Så den här schablonintäkten får aldrig vara lägre än 1,25%. Och det betyder alltså att skatten aldrig kan vara lägre än 0,38, som den ju då har varit nu i massa år. Sen 2018 så var man så här, nej, vi behöver göra ännu ett påslag på ISK. Och då la man till 0,25 procentenheter. Så nu är det alltså en procentenhets påslag. Och som sagt, nu är det inte låga räntor längre. Så då borde man ju rimligtvis inte heller kvar det där påslaget. Men det är ju inte heller liksom någonting som man bara kan knäppa fingrarna med och ta bort, för det är ju lagstadgat. Så att det ska ju liksom...
Det är långa processer.
Ja. Men jag menar, min utgångspunkt är ändå så här, varför planerar inte regeringen mer långsiktigt? Alltså det är det som gör mig irriterad. Då måste man ju, alltså när man inför den här typen av sparande som ju någonstans ska uppmuntra spararen, varför sätter man liksom inte så här, ja men okej, vad gör vi om räntan blir så här låg, vad gör vi om den blir så här hög, innan det händer?
Det borde finnas en liten klausul i det där påslaget på en procentenhet då, eller?
Ja, men precis, ja. Att det är så här, så länge räntan är under den här nivån typ.
Exakt.
Så att det stör mig väl liksom väldigt mycket på med liksom införandet av det här, som ju annars har funkat jättebra. Så ISK har ju verkligen revolutionerat sparandet just för att man har gjort det så enkelt. En annan sak som ska sägas är ju att när ISK infördes så gjordes det någon form av beräkning jämfört med sparandet eller skatten på en aktiefondkonto. Och då kom man ju fram till att det var skattemässigt förmånligt. Den effektiva skattesatsen, alltså det vill säga det man betalar på lång sikt totalt sett då, låg på typ 19%. Ni får ta med mig en nypa salt om det var 18,5% eller 19,5%, men någonstans där. Sen då med de här påslagen så har det blivit mindre och mindre liksom skattemässigt fördelaktigt. Och man ska säga det också, att ju längre tiden går, om man då säger att du köper en fond och fortsätter köpa men aldrig säljer, det vill säga så att du aldrig behöver göra någonting på deklarationen på aktiefondkonto. Ju längre tiden går, desto mer gynnsamt blir det med ett aktiefondkonto. Men som sagt, där vet man inte heller riktigt. Det är ju det som är svårt i beräkningen, att man inte riktigt vet hur länge man kommer hålla det och hur ska, alltså, vinsterna kommer se ut, vilket gör liksom beräkningen svår. Men det är väl liksom lite bakgrund i det. Vi vill att det ska bli enklare och tror mig när jag säger att vi gör allt i vår makt.
Ja, och det kom faktiskt in lite frågor så här, hur påverkar det här min kapitalförsäkring? Är det samma sak där eller lägre skatter? Men det kan vi också säga att det blir samma. Kapitalförsäkringen utgår ju också ifrån statslåneräntan, så den påverkas på samma sätt.
Precis. Så det kan vara bra att ha med sig, men som sagt, jag tycker ju inte att man behöver bli orolig eller så. Jag har full förståelse för att man tycker att det är svårt. Liksom. Och det är lite synd när det inte var det som var syftet med det.
Vi fortsätter driva den här frågan. Lärare får chans att återkomma till den. Men,
jag fick ju faktiskt chansen att prata med Elisabeth Svantesson, alltså vår finansminister.
Hann hon säga någonting? Spoilade hon någonting?
Ja, hon sa i alla fall, för jag var så här, men varför har ni inte infört det här? Liksom den skattefria 300 000 kronor som ni sa att ni skulle göra. Och då sa Svantesson att det är någonting som de absolut inte har glömt bort, men med tanke på liksom den inflationskris som vi har haft och massa annat med liksom gängkriminalitet och sånt, så har det varit andra prioriteringar för budgeten som kom nu, men att det ju förmodligen är någonting som ju kommer bli aktuellt kommande år. Så det fick jag av Svantesson. Jag såg också att de har gått ut med det i media nu också, så att jag känner att jag inte ger bort några hemligheter. Men vi fortsätter ligga på.
Det är bra, det är bra. Ja, och tanke på det här höga ränteläget som vi har nu, det påverkar ISK-skatt och skatten på kapitalförsäkring. Ska vi avsluta med att säga hur man kan vända de här höga räntorna till sin fördel?
Ja, glöm inte att med höga räntor och så kan man också få inte bara en hög bolåneränta utan också en hög sparränta. Det vill säga, låt inte dina pengar ligga med 0 eller 1% ränta när du har möjlighet att få nästan 4%. Så jag skulle säga, liksom, kräv minst 3,5% på ditt sparkonto just nu. Och får du inte det, så finns det bättre aktörer hos Toast.
Mycket bra, mycket bra, tydligt. Nej, men det är väldigt viktigt. Det är faktiskt väldigt många som har sin buffert och sina sparpengar på ett konto antingen helt utan ränta eller med väldigt låg ränta. Och det här går ju faktiskt så snabbt och enkelt att göra någonting åt, och det blir mer pengar än vad man kan tro att ha sin buffert liksom liggandes där som en trygghet, som dessutom då genererar mer pengar.
Precis, och det ska ju sägas också att det är ju många aktörer som faktiskt tjänar ganska mycket på att vi konsumenter är ganska passiva i våra val. Så om man röstar med fötterna så ökar man ju konkurrensen, vilket ger bättre erbjudanden till spararna. Så tänk på det, att flöda dit där du får mest pengar.
Och de här, ska vi bolåneräntor då, hur ska man tänka nu när man ser dem stiga? Nu kanske det blir med senaste beskedet här, så kanske de får ligga kvar lite, men vad tycker du man ska göra där? Ska man binda lånen eller
nej,
ska man?
Nej, absolut inte binda. Eller så här, strikt ekonomiskt, alltså det du tjänar mest på, skulle jag inte säga är att binda. Anledningen dock att man ändå kan binda är ju om man har väldigt små marginaler och inte klarar fler räntehöjningar. Då kan det ju vara en idé att binda. Men sannolikheten att räntorna kommer gå ner nästa år och året efter det är ganska höga. Och då vill man ju inte låsa in sig i ett högt ränteläge. Alltså, för att nu ligger ju snitträntorna på typ någonstans runt 4,5-5%. Liksom. Och där vill man ju verkligen inte låsa in sig på 5 år om räntorna kommer gå ner till 2%. Så det är väl egentligen det handlar om. Men någonstans där, så jag säger nej, men det är ju ändå liksom någonstans ett val som man själv måste göra i vad man känner sig mest bekväm i. Det kan ju vara så att man vill betala lite mer bara för att känna att man vet. Och det är inget fel med det. Så med det sagt, men strikt ekonomiskt.
Och våga lyfta luren och ringa och pruta lite på ditt bolån om du har ett rörligt eller obundet bolån.
Precis.
Våga det, testa. Ja.
Men du, där känner jag väl nästan att vi har bubblat klart för dagen. Det är ju det som har hänt den här månaden.
Det var en hel del.
Ja, Verkligen, man skulle ju kunna sitta och prata om hela dagen om det.
Det vi tar med oss härifrån är liksom 9% upp i november och så får vi se hur december slutar.
Mm. Och så trendbrott på småbolagen, ISK-skatten, låt oss förbättra den och se till att få sparränta.
Mm. Det var allt.
Ja, ha en trevlig tisdag. Hoppas vi att det här släpps nu, annars trevlig onsdag.
Ha det bra, hej då.